Vi säger väl hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Människan mot maskinen med mig, Kristoffer.
Och Robin.
Yes, yes. Vad ska vi prata om idag då, Robin?
Jo, jag har funderat en massa på det här med programmerare.
Mm.
En del är fanatiska galningar som följer alla nyheter och hänger med i allt. Och går på meetups och de går på konferenser och sitter och pratar om teknik hela tiden. Och kodar kod på fritiden. Och nu är det ju Advent of Code som hägrar.
Just det, just det.
Och då...
Ska vi säga att vi spelar in det här 1 december?
Ja, det kan man väl göra.
Precis, så Advent of Code har precis dragit igång. Gör du Advent of Code, Robin?
Nej. Jag har fått förbud från ofrugan. Hon tycker jag blir på ett jäkla dåligt humör hela december när jag gör Advent of Code.
Oj då, det liksom påverkar dig alltså på ett så här dåligt sätt, på ett känslomässigt plan, menar du?
Ja, och det är hennes fel.
Det är hennes fel också?
Ja, det är hennes fel.
Oj då.
För hon, jag har säkert klagat om det här i något tidigare avsnitt, men hon har ju läst kurser i såna här tävlingsprogrammering,
ja,
problemlösning och algoritmteori och bla bla, för att hon tycker det är kul med sånt här. Och jag är ju mer bara neurotiskt OCD-igt lagd när det gäller tekniska problem och vill förstå hur de funkar.
Just det.
Och komma på en lösning. Så då får man ju det här problemet att hon kliver upp. Alltså hon är ju klar med uppgifterna på morgonen när jag kliver upp. Och sen kan jag sitta i
tal
och spotta och svära. Och sen så blir det bara värre och värre. Allt eftersom julafton närmar sig. Så hon har senaste 2 åren så har hon bara, nej, du får inte göra. Då tänker jag inte prata med dig på hela december. Du får... Håller du borta?
Det är hårt alltså. Get good. Det är en, vad ska man säga? Det skapar osämja i familjen.
Ja.
Känns lite så här, man lär sig efter ett tag vilka som är så här, folk som är typ dåliga förlorare i brädspel och sånt där.
Jag är det, som fan. Ja. Som skruttans, menar jag. Just det. Jag spelar inte brädspel. Var är mitt god mode?
Ja, nej men precis, det lär man sig ganska snabbt liksom, i ett så här socialt sammanhang, vilka som där liksom spel kanske inte riktigt passar som umgängesform.
Nej.
Men just det, den programmerare, denna underliga sorts människor. Precis, du sa att vissa nöjer sig inte med liksom de här 8 timmarna man sitter på jobbet, utan det ska
hetsas och läsas på orangea sidan och röda sidan. Hacker News och Lobsters.
Ja, Lobsters.
Det finns ju en massa andra också säkert.
Precis. Och så, som kontrast till det här så finns ju det som man, det var Scott Hanselman tror jag som, jag vet inte om han riktigt myntade det här uttrycket, men han populariserade det. I alla fall det här Dark Matter Developers, som har fått sitt namn då efter den här hypotetiska mörka materien som fyller mestadelen av universum. Och liksom det är de här utvecklarna som inte gör, som du sa. Alltså de kommer till jobbet, de programmerar och sen så tänker de inte mer på programmering överhuvudtaget. De dyker inte upp på några meetups. De hänger inte på liksom, vad heter det, Hacker News eller andra sådana här forum liksom, utan de, vad ska man säga, de är väldigt anonyma. Och så precis då som det här Dark Matter då, som sagt, som verkligen liksom, det går knappt att veta att det där typ enda anledningen till att man har det här konstruktionen mörk materia är väl för att det typ blir fel på gravitationen annars i beräkningarna.
Ja, det där med rymden och fysik och grejer, det är ju några säsonger i sig.
Ja.
Men ja, vi ska inte gå ner i det.
Nej.
Kaninhålet nu. Men,
vi behöver inte, vad ska man säga, grotta där. Det kan vi lämna åt andra. Men själva liknelsen är ju liksom att de gör inget väsen av sig, men de utgör liksom en väldigt, väldigt stor del av alla programmerare.
Ja.
Så kan de, man säga.
Ja. Ja, gud. Alltså, jag får med att programmerare är vanligaste jobbet i Stockholms län idag.
Mm. Ja, det är väl inte helt ovanligt. Eller helt
omöjligt. Nej, och det har väl delvis att göra med att en väldigt stor del av IT-svängen i landet befinner sig i just Stockholm också. Ja. Så det är väl inte representativt för landet som helhet, men...
Nej, precis. Ja. Men det färger, liksom så här, det ger ju en uppfattning om vilken skala det vi pratar om i alla fall.
Ja. Ja, det lär ju vara tiotusentals programmerare i Stockholms län. Mm. Om inte en bra bit över 100 000. Tänk dig att trängas med dem på varenda meetup.
Mm.
Gud, alltså.
Ja, det är sån här Stockholm JS. Det hade behövt vara Friends Arena varje gång liksom.
Ja.
Och när jag läste den där Scott Hanselman-artikeln så såg jag att han hade en annan benämning. Eller... Så här, det här var egentligen inte exakt samma sak, men att ett annat uttryck som jag råkat på var så här 501 developers.
501 är väl någon sån här non-profit förenings...
Ja, kanske.
Nej, 501. Ja, jag vet
vad. Men det syftade på var att klockan så här, en minut över fem varje dag, då var alla de här personerna borta från kontoret.
Aha.
Att ja. Det här liksom inte, det här menar då att liksom inte att de är så här slavar för, jag vet inte, övertid för sakens skull, utan att liksom så här, du vet, ibland så kan det hända bara att man blir fast i något så här problem och man känner att nej, men det här vill jag lösa liksom. Och han menar att för vissa människor, vad heter det, så nej, de tänker inte så, utan 0501, då är jag I'm out of here.
Ja.
Så det är liksom att...
Men då är ju frågan så här, vem har rätt?
Ja, alltså jag vet inte, jag tycker det där är svårt. Eller så här, nej, egentligen är det inte alls svårt. Utan jag tänker i alla fall liksom att... man kan ju liksom, det kan inte krävas... Så här, jag skulle säga att jag har mitt jobb som hobby. Jag känner mig otroligt liksom... privilegierad och lyckligt lottad för att det har blivit så. Liksom att jag kan tjäna pengar på någonting som jag tycker är så roligt att jag kan tänka mig att jag även gör det på fritiden, fast jag inte måste. Och utan att jag tjänar några pengar. Sen är det ju också så att så här, som jag såg någon gång så här, någon som pratade om så här, skillnad mellan så här, arbete och fritid, att I don't wake up every morning and go to a place called fun. I go to a place called work.
Mm.
Och så är det alltid lite så här, vad heter det, i ett hobbyprojekt, då kan man säga att det här var inget kul längre. Och så lägger man ner och går börjar på något nytt eller går och gör någonting annat. Men på jobbet är det inte så. Så vissa grejer är ju inte roliga, men det är därför man får betalt. Men samtidigt så känns det som att det är väldigt liksom, det är egentligen orimligt att avkräva någon att så här, förutom att du ska komma hit och jobba mellan liksom, vad heter det, 8-5, så ska du också sitta hemma liksom. och sitta och läsa på och liksom fortbilda dig och så vidare. Så här, jag vet inte, när man formulerar det så känns det ju liksom som ett helt orimligt krav. Eller vad säger du, Robin? Hur skulle du svara på frågan?
Vem har rätt?
Uh-huh. Och med rätt menar du rätt attityd då, eller?
Nej, bara rätt. Just asking questions. Just making conversation. Nej, jag funderar mycket på det här själv. För det, jag hör ju om... Jag misstänker att jag brukade vara ganska dryg av mig. Alltså, du vet, den här dryg Hacker News serverkille
som
läste allt och föredrog att jobba med folk som också var såna Hacker News serverkillar som läste liksom, akademiska papers som synkroniseringsalgoritmer och sånt där skit på fritiden. Idag så är jag lite mer... jag vet inte om det är för att jag börjar bli gammal och buttrare. Bara försöker ha annat för mig på fritiden. Ingen kommer ligga på dödsbädden och önska att den hade jobbat fler dagar.
Nej.
Så är det.
Nej,
det är inte det man kommer... värdesätta i slutändan.
Däremot så kanske man ligger och önskar att man hade läst fler papers. Man hade tagit sig tiden att verkligen läsa på om vad heter den här Raft versus Paxos. Vad ska man använda egentligen?
Ja, exakt. Det är ju möjligt. Alltså, jag personligen tycker det är ganska kul, men jag försöker tänka, det är som jag såg diskussion här om dagarna om folk använder HTTP-verben fel. Och jag blir sådär, ja, det är ju så, men och man kan ju tycka att folk borde ju bara läsa specifikationen eller förstå det här eller vad det nu kan vara, men som jag sa då så är det, allting är ju lätt när man kan det och jag tror att de flesta har inte läst HTTP-specifikationen och RFC-dokumenten. Och jag vet inte om alla borde göra det heller. Det finns väldigt många specifikationer där ute. Om alla programmerare hela tiden ska läsa specifikationer och förstå allting, då blir det inga... Det blir inte lika många onödiga mobilappar i App Store ändå.
Nej.
Utan folk hackar och försöker lösa problem och... En del, de lägger väldigt mycket fritid på att lära sig saker. En del, de gör inte det. Och det här är ju en del av verkligheten bara. Man måste ju förhålla sig till det. Jag vet inte hur man bäst hanterar det heller.
Nej, men vad ska man säga? Men jag tror att, alltså så här, jag tror liksom att det här, att det finns en del historia bakom det här också. Att liksom... Oh, jag vet inte. För precis som du säger, du är ju inte ensam om... Alltså när du sa att du kände dig lite dryg ibland, då var det kanske lite som att... Eller tolkar det rätt om jag säger att det var för att du tänkte... Du la ribban ganska högt, liksom.
Ja.
För folks kunskapsnivå. Att det fanns liksom en kanske outsagd förväntan att man ska liksom... hålla på med det här på fritiden.
Ja, precis. Inte nödvändigtvis så, utan mer... Mer att jag satte ribban väldigt högt för mig själv. Och jag misstänker att det lyste igenom på ett annat sätt. Jag har ingen aning. Alltså, grejen är... Jag kanske uppfattas som dryg även idag. Jag har ingen aning. Jag försöker vara betydligt mer avslappnad bara. Men jag vet att idag så tänker jag annorlunda. Idag så... Jag är en sån här Hacker News-läsare.
Mm.
Det går i perioder, men liksom, ja, jag håller mig uppdaterad och allt sånt där. Försöker.
Mm.
Och det är väl därför vi sitter och babblar om lite allt möjligt här. Utan att vara professorer i ämne X och Y och Z. Utan...
Mm.
Man håller sig uppdaterad och man funderar mycket över såna här saker kring data och jobbar med data. Och... Ja, det blir så. Men jag tror att förr så var jag mer sådär, nej, det där stället vill inte jag jobba på För där är folk inte lika motiverade.
Mm.
Och det här, jag tycker det går igen om igen i den här branschen. Med, du vet, man läser alla de här jobbannonserna om ja, det ska vara talang hit och talang dit.
Mm.
Just talang är ju en hatpodd i sig. Kring användandet av det ordet i den här branschen hela tiden.
Ja, precis. Jag vet att det är inte ditt favorit.
Nej, gud, alltså, jag lägger ganska mycket tid på att lära mig. Inte så att jag är dödsexpert på någonting eller kan allt eller så, men det jag kan, det är ju inte för att jag har någon sorts inneboende talang. Det är ju bara att jag är intresserad och läser mycket. Och funderar ohälsosamt mycket över datasaker.
Jag tror att det var, du vet, Richard Feynman. Du känner till honom, va?
Ja, någon fysikgubbe.
Ja, precis. Han gjorde mycket kvant upptäckte inom, eller så här, ja, men jobbade mycket med kvantfysik. Nobelpristagare. Var ju med i Manhattan-projektet också. Vad hette det? Och han har en självbiografi som jag läste för länge sedan, som jag tyckte var väldigt bra. Och jag för mig att det var i den där han sa liksom, jag tror att det kanske var i samband med att han hade fått sitt Nobelpris och så, att det är många som tänker att så, ah, men du måste ju ha någon slags gudagåva. Alltså så här, du är liksom så här speciell liksom. Men han tyckte ju själv inte att det han höll på med var så himla märkvärdigt. Han sa bara att nej, men det är för att jag är intresserad av lite konstiga saker som det inte är så många andra som är intresserade av. Och just därför att det här intresset är så ovanligt, det är liksom som att folk tänker att liksom så här, jag är så här speciell på något sätt. Nej, men liksom det är bara så här att jag tyckte att det var intressant att hålla på med de här sakerna. Jag håller med. Jag tror verkligen inte på det här med talang heller. Liksom. Utan jag tror att det handlar om antal timmar. Och det finns ju liksom en naturlig koppling där. Tycker man att någonting är kul, då kommer man ju lägga mer tid på det. Alltså det är som att, så här, att göra någonting som man inte tycker om, det är ju som att det förbrukar energi. Gör man någonting man tycker om, det är som att man får energi istället. Och då är det naturligt liksom att, ja, men om du tycker att det här är, om man tycker att det är jätteroligt att läsa liksom så här, ja, men forskningsrapporter om vad heter teoretisk datalogi liksom, ja, men då kommer man ju lära sig en hel del bara liksom av hävd. Det är som att liksom rulla en sten från ett berg liksom. Det kommer ju rulla neråt. Men tycker man att sånt där är supertråkigt, då blir det som att försöka putta upp den här stenen istället. Då kommer det gå mycket trögare. Då kommer man ju liksom inte, man kommer inte orka med liksom. Man måste ju ha en extremt liksom masochistisk läggning för att kunna liksom plöja massa, se igenom massa litteratur som man tycker är dödstråkig liksom.
Mm. Lär man sig rulla saker ner för berg, så kommer de ju fortsätta att göra det när man fortsätter. Det blir ju en ja, positiv förstärkningseffekt.
Mm.
Ja, men man kan ju lika gärna uttrycka det som en ond cirkel. Där man beroende på perspektiv.
Ja, alltså,
förlåt.
Nej, men så här, när du sa det där, det var någonting du sa förut, jag kom att tänka på ett citat från en så här känd schackspelare, alltså Paul Morphy. Han var ju, vad heter det, alltså, jag vet inte, för länge sedan, flera, alltså några hundra år sedan typ. Och så sa han, the ability to play chess is the sign of a gentleman. The ability to play chess well is the sign of a wasted life.
Ja, ja, lite så är det.
Ja, lite så, men och så här, jag vet inte. Men precis, du har ju helt rätt i det, att liksom det är som en så här ond eller god spiral också, beroende på hur man ser. Därför att oftast är det ju som att det blir, saker blir roligare också ju mer man håller på med dem. I alla fall efter ett visst, efter liksom, jag vet inte, efter en viss brytpunkt. För du kanske känner, det finns den här
matrisen. Man ska lära sig att ha lite utmaning, men inte, det ska vara lagom mycket utmaning och lagom brant kurva på lärandet för att folk ska känna att de rör sig framåt och trivs. Mm.
Precis, det är som att hamna i ett sånt här flow state ju. Men det finns också den här, du vet, den här matrisen med vad heter det nu igen? Det här med conscious competence och eller vad som heter kompetens, jag tar det på svenska istället, alltså hur bra självkännedom man har om sin egen förmåga och hur bra ens förmåga är. Och nybörjare är ju oftast i den här, kvadranten där det är så här unconscious incompetence, att man tänker liksom att det här är väl inte så svårt. Det heter ju någonting också.
Slyngel.
Nej.
Snorvalp som inte har koll på någonting.
Ja, men typ, vänta.
Tänker du på Dunning-Kruger?
Ja, just det, precis. Dunning-Kruger-effekten. Att så här, ju mindre man kan om någonting, desto mer överskattar folk sin förmåga.
Mm.
Men sen efter det så kommer in i det här conscious incompetence. Det här att man blir smärtsamt medveten om hur lite man kan. Och det är ju en ganska jobbig liksom kvadrant att befinna sig i. Men sen när man har kommit ur den, då blir det ju bara bättre liksom. Så man har ju den effekten också liksom, att när man så här inte håller på att fastna på det här rent mekaniska liksom, då, ja, men typ som om när det gäller programmering, att man har liksom inte riktigt lärt sig att tyda typ felmeddelanden eller så lära sig hur man debuggar saker liksom, eller hur man ska tänka när man bryter isär problem och sånt. Alltså, då fastnar man ju på massa så här tekniska, mekaniska saker som inte är så himla... Det är ju mest frustrerande ju. Det är liksom inte så givande egentligen. Men när man väl kommit ur det, då är det liksom så här, då kan man ju fortsätta lära sig liksom. Och då efter det så blir det ju, tänker jag i alla fall, att det blir mycket, mycket roligare.
Ja, problemet är ju att det här återknyter ju till schack. Citeraren.
Mm. Paul Morphy.
Ja, för det är ju, problemet är ju att det här med att man är smärtsamt medveten om hur lite man vet om saken, kvadranten. Det är ju att det finns obegränsat med ämnen. Där du kommer nå en punkt där du lär dig lite grann, har ganska mycket koll. Men sen inser du att det finns så mycket mer att lära. Och sen tittar du åt sidan och ser att det finns 1 miljon andra ämnen som du aldrig kommer kunna bemästra. Utan, ja. Och så blir man deprimerad.
Ja, men jag tror att det där är också en sån här inställningsfråga. För alltså så här att, liksom... Vad ska man säga, känna sig uppgiven inför det. Liksom, det är ju en möjlig reaktion. En annan kan ju vara så här, oh, vad kul. Så här, jag kommer aldrig få slut på saker.
På roliga ämnen att lära mig. Ja. Så ja, kan man ju se det.
Men det är så också som jag ser typ så här, ja, men, vad heter det? Vad ska man säga? Ja, men precis. Jag tror att det finns liksom, det är väl också en sån här fas man går igenom, att man ett tag så tror man liksom, det är väl en kanske liksom slutskedet i den här Dunning-Kruger-grejen, när man faktiskt tror att man har alla svar liksom. Man vet typ att så här, och det har vi pratat om förut ju, att liksom man tänker att nej, men så här, precis så här är det, och det här är inte alls komplicerat, utan liksom man ska göra exakt så här. Och sen kommer man ut på andra sidan och inser att nej, men oj, det här var ju liksom mycket mer så här, komplicerat liksom, än vad jag trodde. Och jag hade anledningen till att jag trodde att det var enkelt var bara för att jag har bara liksom, jag vet inte, jag har inte stött på tillräckligt många fall. Man har aldrig sett ett typ så här undantag till regeln i verkligheten.
Ja, precis.
Och sen så kommer det...
Ja, alltså det här... nu blir det sånt här hobby, hobbygnäll om samhället i stort. Men vi lever ju i en tid som premierar högre utbildning väldigt mycket.
Mm.
Och väldigt mycket specialisering. Liksom att folk ska sitta och läsa en massa teori på universitet under många, många år. Och det här är ju inte bara datasvängen, utan det gäller ju alla möjliga sorters ämnen. Och det finns ju alltid den här risken att ju mer du snör in på någonting, desto mer... Alltså dels så blir du ju delvis ideologiskt formad av det. Det är ju som det här med, du kan aldrig få någon att förstå ett problem om personens försörjning är beroende av att inte förstå problemet.
Mm, just det.
Så att om du då pluggar till, jag brukar alltid gnälla över arkeologer. Inget ont om arkeologer egentligen. För jag tycker historia och arkeologi, forna Egypten och Rom och så vidare, är ju sjukt intressant. Så att jag är helt med på behovet av fler historiker och arkeologer. Men
alltså, om gud, du... jag måste bara säga det här, jag är så spänd på vad du kommer att säga.
Då? Ja.
Ja, jag har aldrig träffat på någon som har liksom en speciell så här aversion mot typ någon beef med så här arkeologer som politiker och sånt. Det har man ju hört. Det är det många som inte gillar. Eller så du vet, finansmän och sådana grejer. Men poliser också, vanlig måltavla för. Men här har vi arkeologerna då. Nu ska de få sin känga.
Jag har ingenting emot arkeologer, men problemet med arkeologer är ju att det utbildas ju väldigt många arkeologer.
Mm.
Men det finns väldigt få jobb som arkeologer.
Just det, det finns inte särskilt
många miljardärer som är mecenater som betalar för liksom expeditioner till var det nu kan vara för att gräva ut saker. Och jag vet inte exakt hur finansieringen går till heller, men jag misstänker att det är väl skattemedel som går till universitet, och det finns fakulteter på universiteten som... Ja, det finns fler arkeologer än det finns arkeologijobb, helt enkelt. Mm. Då blir det ju att... Det blir lite av slöseri med skattemedel.
Det
är bara det, ja. Det är det som är min beef med arkeologi. Med arkeologer som sådana. Inget ont om de människorna. Jag skulle själv tycka att det var jätteintressant att läsa och lära sig att tolka saker vid utgrävningar och allt det praktiska kring det. Men det är inte det som är poängen här, utan poängen här är ju, ta som HR-människor som läser en massa HR-saker i flera års tid. De här personerna kommer ju, deras försörjning är beroende av att HR är viktigt. De kommer liksom hamna i en organisation där alla tycker att HR-saker är viktiga, och det är viktigt att mäta alla de här sakerna, och det kommer vara svårt att liksom övertyga de här människorna om att om ni håller på och försöker mäta allting med formulär hela tiden, så kommer ni få problemet att folk gamar formulären. Ni kommer dra fel slutsatser, för ni tror att ni kan modellera hur folk drivs på jobbet genom att skriva ner saker i ett formulär och så vidare. Nu säger inte jag att jag har rätt och att de har fel, men problemet är om hela deras försörjning är beroende av att deras funktion i olika verksamheter faktiskt finns där. De kommer ju inte sitta och konstatera att nej, vi är ju onödiga. Precis som programmerare. Vi tänker att ja, men skriva kod, det är ju så viktigt, och mer kod är bra och så vidare. Det, handen på hjärtat, så är ju 90% eller mer av koden som finns där ute är ju skit. Och eller behövs inte egentligen. Hade kunnat plockas bort kanske. Hade inte behövt byggas och skrivas och så vidare. Men det kommer ju inte de flesta programmerare hålla med om. För att, inte som kollektiv i alla fall. För att
nej.
Vi vill gärna ha vårt jobb kvar. Ja, och det är det här som är problemet. Att när du specialiserar dig på att vara snickare, då kommer du ha en hammare och allt kommer se ut som en spik. Mm. Och när verkligheten verkar gå emot dig, så är du ideologiskt formad och tänker att det är verkligheten som är fel snarare än ditt försök att modellera världen. Din det är liksom verkligheten som är fel, inte min karta, som just mitt specialämne som jag har pluggat i så många år.
Mm. Nej, men precis, det finns ett ganska stort mått av så här självbevarelsedrift där liksom.
Ja.
Att ja, nej, men det är klart. Men nu ska vi se, hur kom vi in på det här nu då? Hur kom vi ifrån? Just det, man specialiserar sig. Ja, ja. Än så länge så är det väl liksom fortfarande så att programmerare, vad heter det, är ju ändå en växande yrkesgrupp fortfarande. Mm. Och det görs ju inte fler egyptiska artefakter, men det görs ju, ska ju göras fler program. Liksom. Programmen ska skrivas av någon.
Ja.
Däremot så håller vi, och det här touchade vi på lite i ett tidigare avsnitt, att liksom det är ju, man ser ju lite det här tycker jag också i liksom, ja, men det man läser på högskolorna och universiteten när man lär sig att programmera. Alltså det är väldigt mycket liksom algoritmer och komplexitet och liksom, vad ska man säga, många saker som är väldigt teoretiska som man sen kanske aldrig stöter på liksom rent praktiskt i yrkeslivet. Om man tittar på hur många intervjuprocesser ser ut, så är det som att de screenar ju för sådana saker också, att säga, men nu så här, hej, välkommen liksom på intervju till techbolag X, nu ska du få lösa lite så här whiteboard problem här liksom, hur lång tid tar det liksom att sortera, vad heter den här mängden liksom, hitta största talet i den här mängden och så vidare liksom.
Advent of code uppgifter
ja, jo, men precis, men det är ju inte det man kommer göra sen, men det känns ju precis som du sa att så här, det är liksom, det är som en så här ekokammare där, att man har lärt sig att ah, men, det här är det man ska lära sig om man är programmerare, så det är det här vi ska testa oss liksom, testa programmerarna på, även fast det är liksom inte ens, det är inte relevant överhuvudtaget för deras, vad heter det, deras yrkesutövning.
Nej. Men det där har alltid fascinerat mig också.
Mm. Men en sak, det där, din fråga om så här, vem har fel, vem har rätt. Som sagt, jag tror också att det där är väl lite av en så här historisk artefakt på något sätt. Att man överhuvudtaget... För jag, så här, jag har ju, det där är en attityd som är ganska vanlig, tror jag, att jag har hört alltså många som säger liksom rakt ut att amen, vi förväntar oss att våra anställda ska vara intresserade av programmering liksom, och hålla på med det även på fritiden. Men jag menar, så här, som sagt, det känns som att det inte är en hållbar attityd. Det är inte så att man säger så här, bara, till en redovisningsekonom så här, bara, men vi förväntar oss att du ska vara, vad heter, intresserad av, vad heter det, bokföring och sånt där.
Sitta och hobbybokföra lite på fritiden.
Ja, så här, man sitter och har en massa T-konton för så här, familjens utgifter och gör ett så här, liksom, kvartalsbokslut, hur mycket moms jag har betalat in så här, på mina privata kvitton och sånt där. Alltså, det är ju ingen som håller på med. Liksom.
Nej.
Men det känns som att anledningen till att det blev, alltså man har den här liten här attityden, var väl att så här, programmering från början var ju så fruktansvärt obskyrt liksom. Att det var ju bara de som var liksom väldigt intresserade som mäktade med att så här, för mig, jag tänker att liksom det har ju blivit lättare att komma igång med programmering på många sätt, på vissa sätt inte, alltså datorerna kommer inte längre med QBasic eller Basic färdiginstallerat, så det ligger ju lite nybörjarprogrammeraren av idag i fatet. Men liksom förr i tiden, alltså tänk om man skulle säga stansa hålkort för att skriva program till exempel då, eller liksom det här med innan det fanns liksom syntax highlighting och så här, jag vet inte, då var det, känns som att det var så många så här liksom mekaniska trösklar som man var tvungen att ta sig över, så det känns som att det var en väldigt hög grad av så här självselektering liksom, att om man på en programmering var det antagligen för att man tyckte att det var liksom datorer och sånt var intressant liksom.
Mm.
Det gjordes ju liksom inga filmer om programmerarna på 70-talet liksom, som det görs med liksom typ The Social Network och sånt där. Mm, de var ju verkligen inte samma så här slags liksom typ, jag vet inte, War Games undantaget då kanske. Det var väl där det började på 80-talet. Men liksom de som var på med programmering innan det var ju mycket mer, känns som att där var det mycket mer obskyrt liksom.
Så är det ju. Sen har man är liksom, det ju, ja. Det är ju inte bara det, utan det har ju även varit en stor tillväxt av folk som vill tjäna mycket pengar.
Mm, just det.
Och eller jobba på häftiga företag med namn som alla känner till.
Mm.
Jag vet inte om jag har nämnt den här... Det var två Y Combinator-alumner som hade ett samtal. Det här var då... Jag kommer inte ihåg vilka det var. Det var en av de här killarna som startade Justin TV. Det som sedermera blev Twitch.
Det som blev Twitch sen, ja.
Ja. Han och någon annan, de satt och pratade om hur... När de pluggade i början av 2000-talet, då var det ju... Det var ju strax efter IT-bubblan runt 2000 sprack. Folk blev arbetslösa. De enda som pluggade data då, det var... extrema nördar.
Mm.
Och sen så kom ju finanskrisen där 2008. Innan dess så var det ju såna här skumma grejer som att hälften av bolagsvinsterna fanns i finansbolag och branscher. Så det var väldigt höga löner. Så att universitetsstudenter, de sökte sig till finansbranschen. Sen så sprack ju den bubblan 2008.
Just det. Just det.
Och lagom till det så drog IT-bubblan iväg. Och det de pratade om var ju då att när de var och höll sina gästföreläsningar som alumner vid Stanford och MIT och allt vad det nu är för ställen de pluggade på. Så var det ju, det är ju liksom 95% plus utav alla som pluggade där, pluggade programmering, de var inte intresserade. Utan deras mål var att lära sig gamea intervjuerna på Google, ta sig in på Google, jobba och sen bli chef och slippa programmera. Så fort de det var det många av de här Stanford-studenterna var fokuserade på. Så det finns ju alla de här människorna också som nu finns i branschen. De är högt motiverade och uppenbarligen är de duktiga på att plugga och ta sig in och ta sig igenom alla de här stegen och alla trappstegen som behövs i karriären, men de är egentligen inte intresserade.
Nej.
De vill göra någonting annat.
Ja, de kanske blir jättebra chefer sen.
Stort leende på Krekens läppar här. Det kanske de blir.
Ja, men de kommer ju ha koll på vinnarskalle liksom.
Ja. Ja, så kan det vara, men de har ju viss koll på tekniken i alla fall.
Mm.
Det är ju...
Ja, jag tycker det, jag vet inte, det känns det så här liksom, jag vet inte. Det är klart att man ska få göra så också. Och jag menar så här, det är inte så att jag liksom så här, jag vet inte. Som sagt, jag känner mig väldigt, väldigt tacksam och lyckligt lottad liksom. Det är väl det. För jag vet inte. Vad ska man säga? Det är väl det som är så här. Jag vet inte, har du hört den där någon av Klarna grundarna, vad heter den? Niklas
Adalbert.
Ja, just det. Niklas Adalberts sommarprat. Han pratade ju väldigt mycket om att när han... alltså när han hade till slut liksom lyckats bli rik. Han hade sålt av liksom en del av sina Klarna aktier. Så han var ju liksom multimiljonär liksom. Och att han aldrig hade känt sig liksom så... Att liksom, det var allt det här han hade liksom kämpat för. Att han hade offrat så fruktansvärt mycket. Liksom kompisar, flickvän och så vidare. Sin hälsa. både psykiskt och fysiskt liksom. Och så hade han nått målet, så märkte han att han var liksom inte lycklig liksom. Ja, men det var ju för säkert kul liksom, på vägen dit, men jag vet inte, alla, det känns väl som att det är alltid det som är risken när man liksom är villig att offra så mycket i nuet för att nå något mål liksom långt fram. Alltså om man tittar tillbaka så tycker jag att nej, det var värt det liksom. Fair enough. Men om man tänker så att nej, det här var fan inte värt liksom allt slit och alla uppoffringar liksom.
Ja, nej, det där är ju intressant också. Nu kommer man in på lite där allmänt. Vad är det vi människor sysslar med här egentligen? Vad är meningen med livet? Är det 42?
Ja, nej, men det var det någon som sa någon gång. Så jag tänker att vi kör på det i alla fall. Har det som arbetsteori. Men en annan sak som jag kom att tänka på när jag läste den här är ju att så här, de här dark matter programmers, det är ju som en, vad ska man säga, det är som en parallell värld som man kanske inte stöter på så mycket, speciellt om man liksom är van att jobba i liksom små organisationer och så vidare som
med smala teknologier.
Ja, men precis. Där det så här finns en grad av så här självselektering. Liksom. Om man håller på med Erlang, alltså det är ingen som råkar få Erlang som sitt typ första programmeringsspråk, utan det är någonting som man har aktivt sökt upp. Och då per definition är man ju liksom ingen dark matter programmer. Då har man ju uppenbarligen innat några timmar av icke-arbetstid att liksom lära sig det här.
Mm.
Men men det fick mig att tänka i alla fall på så här andra parallella världar som existerar liksom samtidigt som den här världen som vi rör oss i. Till exempel så känns det så här spelutveckling lite som en sån värld. Alltså,
ja, jag håller med. Ja,
och de finns ju.
Även fronten i stor utsträckning, för min del.
Mm, ja. Ja, jag känner ändå att liksom så här, när man jobbar med så här konsumentprodukter typ, så det blir ju oftast att man sitter liksom i samma team eller liksom precis bredvid någon. Men liksom spelutvecklare, det är som att det är så här...
Ja, det är ju en helt egen värld för min del.
Ja, uppenbarligen finns de. Någon måste ju sitta och göra de här Battlefield-spelen.
Ja.
Men,
jag har en gammal kollega som nästlade sig in i spelvärlden. Från backend tomte och vidare till generell backend på ett spelföretag. Och sen så nästlade han sig in till att sitta och hacka gameplay-kod.
Så han sitter och spelar typ knackar C++ nu eller vad är
det? Ja, ingen aning. Mm. Det är ett tag sedan jag pratade med honom.
Jag måste hört på omvägar C++. Är det? Jag har hört att... Men du ser själv. Ja, alltså det är som att liksom man pratar om folk som lever i ett annat, liksom, på en annan kontinent på något sätt. Du vet,
C++ är väl också en sån där egen värld.
Ja, just det. Ja, men precis.
Det är väl det här nu. Vi har väl kommit in på det här lite med bubblor tidigare, men så är det väl. Även i C++-världen lär det ju finnas en väldigt... Oj, nu bankar jag till den där. Även i C++-världen så lär det ju finnas folk som är extremt motiverade, intresserade, engagerade. De läser senaste C++-21, whatever, speckarna. Mm. Och sen så finns det de som har suttit och jobbat med det där. De har liksom hamnat där. Eller så har de suttit och jobbat med det i 20-25 års tid. Och är liksom, jag har barn. Ungens Lucia-tåg är viktigare än Advent of Code. så är det.
Det hoppas jag nästan att alla programmerare håller med om. Men ja, jag fattar vad du menar.
Ja... Yes, det är viktigare. Så är det. Men ja, alltså det är svårt att säga någonting om alltså generellt om de här dark matter developers. Mm. Vi sitter ju bara och spekulerar nu. Känner du? Ja. Jag känner i och för sig flera sådana här, skulle jag klassa det som. Jag har flera gamla kursare som jag fortfarande har kontakt med. Och många av dem, de är... De är duktiga.
Mm.
Men de har bestämt sig för att liksom, jag jobbar den här tiden. De går på konferenser ibland. De gör Advent of Code ibland. Och så vidare. Men de har bestämt sig för att jag jobbar, när jag jobbar då jobbar jag. Och på fritiden så sysslar jag med annat.
Mm.
Och de håller sig lite allmänt uppdaterade om teknik och sådär. Men inte liksom ohälsosamt mycket. De är inte Hacker News server-grabbar, så att säga.
Nej, nej.
Utan de bara kör på.
Mm. Ja, nej men som sagt, ja men det är superrimligt som sagt. Det är ju den normala liksom, inställningen. Och som sagt, som yrkesgrupp känns som att vi måste liksom... normalisera det där på något sätt och inte prata om det som att det vore liksom något så här undantag liksom. Och det är väl också lite så här, alltså för de som skriver såna här artiklar om dark matter developers, de är ju själva inte dark matter developers heller liksom. Det är ju någon form av
Hanselman
så här,
är ju sån här liksom. Ja, alltså Hanselman, han sitter ju på Twitter och han blir inbjuden som talare på konferenser och så vidare. Och även så här galningar som du och jag som får för sig att ja, men det kanske finns några pulver där ute som är intresserade av att lyssna på vad två dönickar har att säga om att jobba med data.
Mm.
Jag menar, det är ju vi... Inga övriga likheter med Hanselman, annat än att vi råkar bara inte bara helt obrydda utanför arbetstid, utan ja. Mm. Tror du att några dark matter developers kommer att lyssna på det här avsnittet?
Jag vet inte, det är väl inte helt vad ska man säga, inte helt omöjligt, fast samtidigt liksom jag vet inte. Det är mer sannolikt att de lyssnar på någon podd som inte har med programmering att göra, tänker jag.
Uh-huh.
Det är kanske den här podden som gör att de vänder.
Ja, alltså
för det här kaninhålet blev som här Paul Morphy.
Ja.
Ja, nej men som sagt det är ju superrimligt liksom. Det är väl egentligen den mest rimliga inställningen att så här, jobbet är bara ett jobb. Som sagt, det kan ju slå för långt åt andra hållet också liksom, att för det kan störa mig, folk som känns som att de liksom inte bryr sig överhuvudtaget, att det är så här, det är bara ett jobb, så här, det spelar ingen roll, så här, liksom jag vill lägga minimal tid och energi på det här liksom, så att jag kan, vad heter det, få min lön och sen gå hem så att jag kan tänka på annat liksom. För det känns ju som att då går det ju över i att man, jag vet inte.
Det kan ju leda det till att man, ja men som du säger, att man blir väldigt obrydd. Och med det kan ju gå ut över andra.
Exakt.
Det liksom... du blir förändringsobenägen. Nej men vadå, det funkar väl att bygga saker like it's 1999 fortfarande. Och sitta och göra en massa manuellt kackgöra och skriva skalskript för att lösa saker som idag inte behöver lösas.
Mm.
Låsa sig fast vid gammalt mög som allas tillvaro inom organisationen kanske skulle bli bättre av att ändra på de sakerna. Men du sitter
ja,
som en bromskloss
liksom
och bara, nej.
Om man liksom har en sån, alltså jag tror att man själv också skulle må bra av att ha då en mer liksom vad ska man säga, produktiv eller liksom inställning till det man gör, istället för att säga så, ah, men jag liksom så här får betalt för att sitta här i den här stolen och liksom trycka på tangentbordet liksom. Att man har någon ambition om att så här, ah, men, så här, nej, nästa gång så ska jag göra det här ännu bättre liksom. För det känns ju lite som att det är det som man förväntas göra också som anställd, alltså i vilket yrke som helst liksom. Ja, men man har ju hört om så här, du vet, det finns en så här klassisk flashback tråd till exempel om folk som leker kontor, typ avancerade metoder för att se ut som att man jobbar fast man inte gör någonting liksom.
Ja, jag har inte sett eller läst.
Nej, men så här, vad heter det, alltså typ hur, jag vet inte, det var ju massa sådana här tips typ hur man ska liksom maximera sin tid på typ toaletten och så vidare och så här. Gör inga toalettbesök hemma, så här, det kan man lika gärna göra på kontoret på liksom betaltid. Och så här, man känner liksom att amen, de här människorna skulle ju ha roligare och må bättre om de istället liksom bara för, så här, de la lika mycket tid på att inte jobba som att jobba, så hade det antagligen varit liksom ja, dels roligare och liksom definitivt mer produktivt också.
Ja. Ja.
Ja, jag vet inte. Det känns som att vi det blir bara fler frågor här, inte så många svar.
Nej, man skulle behöva gå ut på stan med en mikrofon och försöka plocka, fråga slumpmässigt folk, är du programmerare?
Är du en dark matter developer?
Får man ett ja, då tar man och intervjuar den.
Ja.
Det vore intressant att veta.
Ja, precis. Vad tänker du mest på, Rom eller programmering? Det kan man ju fråga folk. Det kanske är en vattendelare.
Jag tänker nog mer.
Är du en dark matter developer som råkade höra på det här avsnittet, så hör av dig.
Ja, eller om någon arkeolog har blivit upprörd så går det ju
att, just det,
höra av sig också.
Ja, att det finns faktiskt fler oupptäckta artefakter än vad man kan tro. Då får ni gärna höra av er. Ja.